Det här är en svenska YLE-podd.
Det var inte länge sedan vi varnades för fascismens frammarsch i Europa. Men nu verkar högerpopulisterna falla som dominobrickor i val efter val, nu senast i Österrike. Så vad är det riktigt som händer? Är populismens dagar räknade eller har populismen bara ändrat skepnad? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taberman. Ann-Katrin Ljungar, du är expert på europeisk högerpopulism och jobbar vid Södertörns högskola i Sverige. Jag tänker på det här att så sent som i våras varnades vi för hur starka högerpopulisterna har blivit och ser ut att bli. Det här var inför EU-valet. Men nu verkar de förlora i val efter val. Det hände i Danmark, det hände i Tyskland, i Italien och nu senast i parlamentsvalet i Österrike. Jag vet inte, är det bara jag eller har du noterat samma sak?
Det är väl en sanning med modifikation om högerpopulisterna håller på och tappar, förlorar sin ställning och försvagas eller om det är så att de fortsättningsvis växer. Och min bild är väl nog att de här partierna som vi ser i Europa och i Norden, att de är ju väl institutionaliserade partier som har en närvaro i våra parlamentariska system som kommer att bestå över en överskådlig tid. Och de här partierna har ju på sätt och vis blir vi mera lika andra partier. De har byggt upp partiorganisationer. De sitter i regeringar. Och det betyder ju också att de här partierna påverkas ju som andra partier av att ta ansvar i regeringsställning om de har genomgår skandaler. Mm. Tidigare har man ju sagt att de här partierna i någon mening är immuna mot skandaler. Och det betyder att de här partierna, sitter man i regering, tar man ansvar, tvingas man kompromissa, missbrukar man det förtroende man har fått, ja men då är väl väljarna där och bestraffar partiet. Och sen så är det ju också så att de här partierna, ju större de har blivit så försöker ju de etablerade partierna vinna tillbaka de väljare de har förlorat till de här partierna. Och det gör ju många partier genom att försöka imitera och kopiera deras politik. Mm. När det gäller invandring, integration, trygghet och säkerhet. För det finns ju fortfarande efterfrågan hos väljarna.
Men om vi just tänker på Österrike och valet i Österrike. Som sagt, högerpopulisterna backar rejält, men det här konservativa folkpartiet med förbundskanslern Sebastian Kurz tog en klar seger. Och Kurz har ju också liksom anammat en del av den här populistiska retoriken och tematiken i sin politik. Så är det som händer nu i Österrike på något sätt symboliskt för vad som händer på bredare front? Okej, högerpopulistiska partierna liksom backar, men sen har den här populismen ändå infiltrerat sig i de här mer etablerade och rumsrena partierna, är det det?
Naturligtvis så har ju den här anpassningen från framförallt centerhöga partier, men även i vissa länder från socialdemokratiska partier, när det gäller själva de här frågorna som de högerpopulistiska partierna har ägt. Alltså det handlade ju framförallt om invandring, att man måste begränsa invandringen. Integrationen måste skötas på ett bättre sätt. Och där ser man att där kan både liksom höger- och vänsterpartier börja tala om invandring utifrån sina ideologier och referensramar. Och det ser vi ju. Det är ju framförallt då som i Österrike att centerhöga partier, alltså konservativa, börjar konkurrera och anpassa sig. Det betyder ju också att de har bildat regeringar med de här partierna som man har gjort i Österrike, i Norge och Danmark. Men även i Finland hade vi ju under den tiden en regering som var nästan liksom blockpolitiskt i sin karaktär. Att det var en väldigt borgerlig regering till sin karaktär. Men det som är viktigt, som är liksom, vad ska man säga, tröskeln för de här konservativa partierna att börja anpassa sig, det är ju det att de här högerpopulistiska partierna under en viss tid, i alla fall inledningsvis, har det som vi statsvetare kallar ett ägarskap. De äger den här frågan och väljarna ser dem som det mest trovärdiga partiet i den här frågan. Det här är väldigt tydligt i Sverige. Där är det ju om man har varit kritisk till invandring och tycker att det här med trygghet och säkerhet är viktigt. Och man kopplar det till att den ökade kriminaliteten har med invandringen att göra. Så då har Sverigedemokraterna nästan varit det enda partiet man kan tänkas rösta på. Nu ser vi att då både Kristdemokraterna och Moderaterna börjar konkurrera med Sverigedemokraterna i de här frågorna, men där Sverigedemokraterna fortsättningsvis av väljarna ses som det mest trovärdiga alternativet.
Men om vi lite backar ännu, alltså, vi ser alltså en viss tillbakagång här för högerpopulistiska partier, men är det alltså för tidigt att tala om en sån här bredare tillbakagång?
Absolut, jag menar, om vi nu ser till Sverige och Finland, Sannfinländarna ser ju ut att leda i opinionsmätningarna.
Ja, det är största parti för tillfället.
Och Sverigedemokraterna är andra största parti efter Socialdemokraterna. Så här går man framåt. Det som hände i Italien som du nämnde i inledningen, det var ju det att Salvini blev utslängd från regeringen därför att han ville ha ett nyval. Och han tog ju en rejäl chans där. Men nu har han ju en möjlighet att odla sitt väljarstöd i oppositionsställning. Det som du nämnde då, Danmark, där Dansk Folkeparti gick tillbaka. Mm. Så det är ett typiskt exempel där både högern och vänster börjar konkurrera med Dansk Folkeparti. Man pratar om nationalism, man pratar om utlänningspolitik och man nästan bjöd över Dansk Folkeparti i att inrätta olika åtgärder för att komma åt invandring.
Men stora bilden alltså det är att högerpopulismen mår bra, den har bara liksom etablerats och tagits in i all annan politik.
Ja, och sen så är det, och deras väljare har väl också kanske blivit mera institutionaliserade i den meningen att man kanske inte tolererar alla typer av skandaler som i fallet var i Österrike. Det var så graverande att väljarna vände partiet ryggen, och eftersom det fanns ett annat parti som kunde erbjuda en näraliggande politik så var det väl givet att man röstade på det.
Men jag kan inte helt släppa det här som jag var inne på i början, det här med att det var med så stora ordalag och hotbilder som det målades upp, det här om högerpopulismens frammarsch i Europa, de kapar Europa, europeisk politik, men jag vet inte, det känns inte, tycker jag, som att det nu riktigt gick så. Jag menar, det var ju inte de som var de stora valsegrarna till exempel i EU-valet. Var det liksom en överdriven skrämseltaktik det här från liberalt håll?
Absolut, alltså också medierna var ju med på det. Det var ju samma sak vid Europaparlamentsvalet 2014 när man sa att nu kommer populisterna, nu tar de över. Vi har det här nya spöket som går runt i Europa och det är populisterna. Så att mycket av de här, det handlar ju mycket om att skapa förväntningar eller hotbilder. Men de var ju nog i mångt och mycket överdrivna. Om man följde opinionsmätningarna i de enskilda länderna, det var ju ingen opinionsmätning som gav de högerradikala partierna sammanlagt skulle man kunna bilda en stor sammanhållen gemensam grupp. Det var ju ingen som trodde på det, men i medierna så frammanar man lite den bilden att nu kommer de och de blir så stora och de kan till och med liksom få en blockerande position. Och Matteo Salvini försökte ju med Lega då skapa en stor europeisk högerradikal grupp i Europaparlamentet. Det var ju ingen som trodde att han skulle lyckas, och det gjorde han inte heller. Och det är ju på det vilar i vilken utsträckning, hur stort inflytande man har.
Men om vi tänker på populisterna och populismen, finns det ett behov för den att förnya sig? Vi var inne på den här klimatdiskussionen och klimatfrågan har ju stark medvind. Jag tänker mig så här, borde det inte en sann populist nu hoppa på klimattåget och utnyttja det till sin fördel?
De gör ju det alltså, men de gör det kanske inte framförallt liksom för politikens skäl, utan därför det är ju ett sätt. För i många länder så finns det ju en stor politisk enhällighet om att man måste vidta åtgärder för att stävja, bromsa den globala uppvärmningen, och det måste gå i en snabbare takt än vad det har gjort hittills. Men de här partierna skulle ju aldrig nå det stöd de har om de inte hade sina kärnfrågor som är de här traditionella invandring i EU, trygghet och säkerhet och brottslighet kombinerade då med de här värdekonservativa synpunkterna. Men här ser vi ju en förändring därför att opinionen framförallt i de nordiska länderna är ju så sekulär och liberal i dagens läge att här går partierna i otakt också med sina egna väljare. Så då kan man också liksom ändra sin position men anpassa det till sin nationalistiska retorik. Och det ser vi ske på många håll. Man skulle kunna tänka sig att om de skulle kunna bädda in den här då klimatfrågan eller något sånt där, i sin huvudsakliga berättelse som är nationalism. Jag menar,
Men viktigt, förlåt, viktigt här är att komma ihåg att högern har ju inte monopol på populismen, utan jag menar, det finns ju annan populism också. Men är liksom behovet av populism hos folket och inom politiken konstant? Är det så att en sorts populism alltid ersätts av en annan, och är det då liksom någon ny klimatpopulism vi kan ha, växande klimatpopulism som vi har framför oss nu?
Så det är svårt att säga om vi alltid behöver någon. Och det är ju också vad vi menar med populism. Liksom. Är det liksom den här antietablissemangspositionen, tanken om att det är folket som ska vara det centrala. Och att man har den här antagonistiska synen på att det finns alltid en konflikt mellan folket och eliten. Och när det gäller klimatfrågan så ser vi att den politiska eliten faktiskt, i alla fall det finns liksom en representation för den här typen av frågor. Det är väl så att populismen dyker upp. Jag menar, populismen är liksom demokratins skugga, därför att demokrati bygger ju på folkstyre. Och så har vi det här liksom demokrati som det ser ut i verkligheten. Det tar sin tid och det kompromissas och inget parti får igenom sin politik helhjärtat. Och sen har vi liksom den här demokratin som ett idealtillstånd, att folket ska bestämma och politiken ska verkligen avspegla det som folket vill. Och det finns alltid en spänning mellan de här bilderna. Vi ser ju i världen så ökar ju stödet, och det är fortsättningsvis starkt för att demokrati är den bästa styrelseformen. Men väljarna är kritiska till hur demokratin faktiskt fungerar. Och i de situationer när glappet blir för stort, det vill säga väljarna känner att de politiska partierna inte representerar dem, de känner sig. Och det är ju det som vi ser, att det kanske inte är så mycket demokratins kris vi har i de nordiska länderna och Västeuropa i alla fall, utan det är ju partiernas kris. För partierna lyckas ju inte, de har inte lika mycket medlemmar, väljarna har inte en stark identifikation, väljarna känner sig inte hemma i partier och vill inte engagera sig politiskt och har inte stort förtroende för politiska partier. Så på det sättet kan man ju säga att det finns alltid ett utrymme för populism, men när det sen liksom väl bryter ut inom citationstecken så kan det ju handla om att det finns liksom händelser som gör det möjligt för populisterna att agera.
Så att även om det går lite kämpigare för högerpopulisterna i vissa tider, så kan de sitta och vänta på ett nytt glapp, en ny flyktingkris eller en ny ekonomisk krasch. Ann-Katrin Ljungar, expert på europeisk högerpopulism, tack för det här samtalet. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.